Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Take the free kick himself. Outswing a good delivery, and the header's in from Pontus Janssen. Janssen! It was always on the cards!
Bamford might come too. Alioski might come here, and it's in. Pontus Janssen with the goal.
Delaney tar fram bollen och här går undan en break. Kommer han komma mot Jansson som är först. Bra Pontus Janssen. Här var applåder.
När landslaget gick in i VM-kvalet saknades ett givet namn i spelarlistan. Pontus Janssen. En operation av en långdragen fotledsskada satte stopp och mittbacken fick följa blåget på distans. Även om Jansson lidit av skadan de senaste åren så är han på väg tillbaka. I Brentfords två senaste ligamatcher fanns lagkaptenen med från start och förhoppningen är att få till en skadefri slutspurt i Championship och att ta en plats i EM-truppen. I veckans podd berättar Jansson om att utvecklas i Brentford, om smärtan i att missa Premier League förra säsongen och om hur påfrestande skadetiden har varit.
Jag har gått på medicin och smärtstillande sen jag kom till Brentford egentligen, så nästan 1,5 år. Så att det tar på krafterna, alltså det tar på kroppen. Alltså man tar medicinerna för att känna sig bra för stunden. Men man märker ändå på något sätt att det sätter sig på... Man är inte riktigt sig själv när man lever på medicin hela tiden. Så att, det var otroligt jobbigt ända sedan dag ett i Brentford.
Och vi talar om hans engagemang för supporterkulturen i Sverige. Och Jansson förklarar vad som låg bakom spelaruppropet mot villkorstrappan.
Nej, men det har varit många gånger jag har läst artiklar, framförallt av artiklar från Stockholmsmedia, där jag känt att fan, alltså det här är inte bra. Så var det en nu som jag tror det var Monson på Skåne. Så kände jag att när jag läste att fan, alltså det här är inte bra, nu måste försöka göra någonting.
Och så pratar vi om målet att komma tillbaka till Malmö FF och möjligheten att någon gång ta över som sportchef efter Daniel Andersson.
Jag hade inte tackat nej. Alltså jag kommer ju bo i Malmö när jag flyttar hem. Jag är så starkt förknippad med Malmö. Jag hade inte satt min prestige i att bli assisterande tränare eller så här heller. Kan jag bara hjälpa Malmö efter min karriär, vad den är, så kommer jag till 99% att ta det.
I övrigt talar vi bland annat om dispyten med Bielsa i Leeds och övergången till Brentford. Om betydelsen att vara lagkapten och klubben jobbar för att ta klivet upp i Premier League. Och om EM-förhoppningarna med Sverige och Zlatans överraskande comeback. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
30.
Bor?
London.
Familj?
Fru och en dotter och en liten hund.
Utbildning?
Studenten och idel fotbollstränare, fotbollsdyrkare.
Tjänar?
Ja, så vi klarar oss.
Vad kör du?
Kör en Mercedes.
Vad läser du?
Läser media, mycket fotboll.
Vad tittar du på?
Tittar på mycket fotboll, mycket serier.
Vad lyssnar du på?
Podcast och musik.
Vad spelar du på?
Spelar på data, Counter-Strike.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
För sig för så här, VM för Sverige och SM-guld med Malmö.
Vilken klass har du som den främsta merit du har som fotbollsspelare?
Ja, nej, men det är väl nu samma då skulle jag säga. Jag spelar VM, varit med i ett EM också och tagit oss till EM två gånger. Eller jag just har bara tagit mig till EM en gång, men varit med i ett EM förhoppningsvis två och sen ja, tagit mig till VM och så SM-gulden då.
Vem är den tuffaste spelare du mött?
Jag vet inte, det är svårt. Alltså, jag har ett par tuffa spelare i Championship man har mött genom åren. Alltså. Men jag har ju mött Zlatan, så jag får väl säga, Zlatan.
Har du någon tröja eller något annat fint du bytt till dig som du värderar högt?
Jag vet inte. Alltså, jag har bytt till mig ett par tröjor. Men nej, jag kan inte svara ja på den frågan. Alltså.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Ja, VAR-regeln. Allt som har med VAR att göra.
Att du vill ta bort det?
Ja, alltså, ja, mer eller mindre. Man hade säkert kunnat använda någonting kvar för att göra det så smidigt som möjligt. Men så som det sköts nu så ja, alltihopa.
Vilken är din favoritfilm?
Har faktiskt ingen. Kollar nästan bara serier om jag ska vara ärlig.
Vilket köp ångrar du?
Nej, jag har nu faktiskt inget jag ångrar, men jag ska vara helt ärlig alltså.
Det trodde jag alla fotbollsspelare hade
ja, jag vet. Det är sjukt, jag brukar lyssna på dina poddar. Den här frågan har jag hört innan, men nej, jag kan fan inte komma på något som jag ångrar så.
I vilka tillfällen ljuger du?
Nej, men för att det ska gynna mig och min familj. Eller de i min närhet också.
Vilken är din favoritsvordom?
Ja, det är nog fan.
När grät du senast?
Bra fråga alltså. Det kommer inte någon glädje till kanske då och då. Inte som jag kan komma på här och nu, men ja, annars var det på vårt bröllop.
När vi pratas vid så är ju landslaget samlat och i full gång med matcher. Hur är det att sitta när man annars brukar vara med i landslaget och följa matcher från sidan och framför tv?
Ja, men det är väl lite samma som att göra det när man är skadad i ett klubblag. Det är tufft alltså. Framförallt nu under corona där man mer eller mindre inte kan resa med laget eller vara på arenan och vara nära laget utan man får se det från soffan. Så har man blivit van vid det nu sista halvåret här nu. Så att nej, men det är tufft alltså. Man känner sig att man är så långt ifrån att vara delaktig och så långt ifrån att vara en del av laget som det går, ja.
När Jan Andersson presenterade truppen så sa han att du var inte riktigt klar för spelen, men du har ju opererat dig. Men vi som följer Championship har ju sett att du ändå spelat ett par matcher. Vad är status?
Nej, men status är bra. Vad som jag förklarade för Janne att det är upp till Thomas, alltså tränaren i Brentford, att bestämma när han vill att jag ska spela. Men jag har tränat, jag tränade två träningar och sen valde han att jag skulle börja spela. Och det är ju hans beslut. Men när jag pratade med Janne så var det mer att de matcherna har jag använt som en, ska man säga, en del i processen av att komma tillbaka. Inte som en träningsmatch i och med att det är otroligt viktiga matcher. Men för att spela in mig och komma in i full slag så behöver jag både träningar och matcher. Så att då bestämde vi att det skulle bli så här. När jag opererade mig i januari så bestämde vi att marssamlingen var ganska långt bort. För som att vi trodde då att det skulle ta 10, 11, 12 veckor. Men sen så gick det snabbare och jag var... Fick inga bakslag, ingenting. Så blev det så här. Men jag tror ändå det var rätt beslut av oss alla att avvakta den här samlingen.
Är du kvar i London och tränar och lite så?
Ja, vi har fortfarande träningar. De som inte är med landslaget ju. Och sen nu är vi lediga fredag, lördag, söndag. Annars så är det här bra dagar för mig för att kunna fortsätta bygga upp kroppen. Ja, vi har en tuff period som kommer skall med både sluttampen av Championship och sen EM. Så att det gäller att vara starka nu och inte få några bakslag.
Förklara skadan. Jag har läst lite att du skadade dig redan i Leeds i november 2018 och sen spelat med någonting. Vad är det som har krånglat?
Ja, jag har haft en benbit i min fot, i min ankel som skapat kraftiga inflammationer och irritationer i foten. Så att vissa dagar, typ kan jag ta playoff-matchen med Leeds när vi mötte Derby, när jag vaknade upp en morgon och helt plötsligt inte kunde stå på min fot. För då hade jag gjort någonting på träningen dagen innan som gjort att den här benbiten hade skapat en inflammation i foten. Och det har hänt mig mer och mer de senaste åren och nu här under hösten och den täta schema som vi hade i början av säsongen där med landslaget i september och oktober så blev ni irriterade oftare än vad det har blivit innan. Och, och då bestämde vi oss för att först testade vi med sprutor och alla de här sakerna. Och
ja, hur ofta hamnar man i det att man faktiskt tar sprutor för att just bara kunna spela?
Ja, men alltså inte för att vara sån, men jag har gått på medicin och snassilande i... Ja, sen jag kom till Brentford egentligen, så nästan 1,5 år. Så att det tar på krafterna, alltså det tar på kroppen. Alltså man tar medicinerna för att känna sig bra för stunden. Men man märker ändå på något sätt att det sätter sig på... Man är inte riktigt sig själv när man är på medicin hela tiden. Så att, nej, det var otroligt jobbigt ända sen, ja, egentligen sen dag ett i Brentford.
Hur är det när smärtstillande släpper?
Ja, men då är det ju inte bra. Alltså, jag har ju knappt kunnat ha en ordentlig träningsvecka sen... Ja, sen Bielsas tid ju. Men även då, under Bielsas tid var det mycket att då var jag tvungen att ta medicin även för att kunna träna ju. För att då missade jag en träning med han så fick jag inte spela. Så där var det ju verkligen så att jag var tvungen att träna varje sekund. Så är det ju inte riktigt i Brentford.
Är det sprutor eller är det tabletter eller
nej,
är det en mix?
Nej, då är det tabletter. Nej, då är det tabletter. Sprutor tar jag kanske, eller har jag tagit för över tredje månad kanske.
Men nu kände du att du kom till en punkt. Vad sa läkarna efter de opererade din ankel?
Nej, men vi träffade en läkare i december i London som är specialist på den här typen av skador och fotledsskador. Och då sa han att ja, vi kan göra operationen, vi kan gå in och rensa din fot, men det är troligtvis inte det som behövs. Så då fick jag en spruta istället igen som funkade. Då spelade jag 2 matcher i slutet av december mot Cardiff och Bournemouth. Och sen, ja, så över natt igen så sonade det upp och blev ännu värre. Och då bestämde vi oss för att, trots att vi var mitt i en säsong och det var viktiga matcher så här, att det enda vi kan göra är att försöka få bukt med det direkt och inte skjuta fram problemet hela tiden. Och då valde vi att köra operationen.
Hur rädd är man att det faktiskt ska bli något som följer med en även efter man har slutat spela fotboll?
Ja, men alltså de sakerna, det är ju läkarnas skyldigheter att berätta de sakerna för mig innan en operation. Jag märker ju på dem att jag hade ju... min fysio i Brentford som jag jobbar mest med, och så hade vi läkare på samma linje och läkaren märkte jag att han var tvungen att säga de här sakerna och varna om saker som kan hända och uppstå problem hit och dit, medan den andra fysion var mer att han berättade mer det troliga scenariot, om man kan säga så. Och det var svårt för mig som aldrig varit i den sitsen, jag har aldrig opererat mig innan, så jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig an det. Men vad som jag sa till dem, hade jag haft 50% chans för att få bukt med detta och att det ska bli bra, så hade jag tagit det, för så trött på det var jag.
Hur mycket har det hämmat dig spelmässigt?
Ja, men, alltså, jag hatar att ha ursäkter kring sådana saker, men problemet är när jag var som bäst, och framförallt under Bielsa, så då tränade jag varje träning och spelade varje match. Och då kände jag att då var jag som bäst. Som jag sa, sen jag kom till Brentford så mycket ändrats. Så jag tror också allt det som jag gjorde med Bielsa tog stryk på min kropp, både fysiskt och mentalt, men också med problemen jag hade med min fot. Men jag känner nu att nu kan jag börja träna igen. Jag behöver inte hoppa över träningen för att vara fit i match, utan nu kan jag verkligen träna varje träningspass och känna mig redo när matchen kommer.
Är känslan att de verkligen har åtgärdat problemet, att det kommer inte dyka upp något igen?
Ja, men alltså det är en otrolig skillnad nu jämfört med tidigare. Alltså, innan har det varit också... alltså jag har alltid varit den som har varit jäkligt noga och professionell med saker och ting. Men har du alltid någonting som är min fot, jag kan göra ett hopp eller nickduell och landa. Och så känner jag ingenting för stunden, men så vaknar jag upp dagen efter och så är foten svullen och jag kan inte stå på den. Det känns hela tiden att okay, det är saker som inte ligger i min makt. Det är saker som inte jag kan påverka. Så det har varit att hur professionell jag är med allt annat, med kost, träning, prehab, hit och dit. Så känns det som att okay, men det kan ändå komma något i minsta lilla, så kommer jag få de här problemen igen. Så det känns som att det inte ligger i min makt. Medan nu känns det som att okej, jag har mina program, jag har mina övningar även för fot och allt annat, och gör jag bara det så vet jag att jag kommer att vara frisk och kommer att vara kry. Så att jag känner ändå nu att jag har kommit över det, men ändå har respekt för det såklart, att jag hoppas att det inte ska komma tillbaka.
Hur mycket tryck känner man som spelare att just ta smärtstillande, för att jag menar, det är ändå klubben som betalar ens lön, de vill ju att man ska spela.
Ja, men som jag sa i Leeds var det mer att tränar inte jag varje träning och missa en match, så kunde det vara att det kostade min plats i laget. Den känslan har jag inte här. Här är det mer att jag känner att jag är viktig för laget, jag är kapten. Om inte jag spelar så känns det som att jag sviker laget. Så var det inte riktigt i Leeds. Så det är väl det som är de största skillnaderna här och nu.
När du har pratat med Janne Andersson, det finns ju, jag menar, nu är du inte med då, de här landskamperna som spelas i mars. Sen är det 18 maj när man tar ut EM-truppen. Vad har du och Janne pratat om?
Nej, alltså inte så mycket. Vi pratat om denna samling såklart. Vi pratade innan operationen. Jag pratade med medicinska teamet innan operationen. Och de var också så, alltså det är upp till mig. De vet om problemet länge. Så det har inte kommit från chock för någon. Men det var mer att jag var så trött på allting. Jag ville bara försöka. Som jag sa tidigare, hade det varit 50-50 för att det skulle bli bra eller inte, så hade jag tagit det ändå. Så jag var bara tvungen att göra, för jag var så trött på bara de här problemen.
Men jag gissar att du ändå har ett EM-slutspel i tankarna.
Ja, men såklart. Men som jag sa, och det förstår jag säkerligen gärna också, jag har en otroligt viktig sluttamp av den här säsongen framför mig. Men jag har varit här tidigare och misslyckats nu, mer vad ska man säga, revanschsugen än någonsin. Så att det är nästan det enda jag har i mitt huvud här nu, att lösa det här för, ja, vad är det, för femte gången jag försöker.
Ser man på mittbacksituationen så är det ju, Andreas Granqvist har ju varit mycket skadad. Sen går ju både Victor Nilsson Lindelöf och Filip Helander går ju väldigt bra. Har funnits Marcus Danielsson. Du har ju varit med mycket, eller egentligen hela tiden när du inte varit skadad. Ja, det är ju fem mittbackar. På något sätt någon som ska bort. Känner du den stressen?
Ska jag vara helt ärlig så nej, faktiskt ingenting. Alltså, jag har alltid sagt, även när jag varit med och fått fråga om okej, hur är det att alltid sitta på bänken och inte spela. Landslaget för mig är en bonus. Vill gärna att jag ska vara med. Vill gärna att jag ska spela. Otrolig ära. Jag kommer alltid göra mitt bästa. Spelar jag inte, det kommer jag göra mitt bästa för att stötta de som spelar. Så det ändras faktiskt ingenting. Alltså, här och nu, mitt enda fokus är på att bli frisk, träna och bygga upp min kropp för att orka med dem. Har vi 10-13 matcher kvar på 5-6 veckor som är otroligt tufft. Och sen efter det så hoppas jag att det blir EM också såklart.
Du spelar ju Nations League i höstas och jag menar delvis bra, men också miss mot Kroatien som säkert du funderat på. Hur tror du det kostar dig någonting? Eller känner du att du har en bra relation med Janne oavsett?
Ja, alltså min relation med Janne är ju bra. Vi vet vad vi har varandra. Men alltså det är klart, första samlingen i september kändes jäkligt bra. Vi gjorde två bra matcher mot Frankrike och Portugal på hemmaplan. Och sen andra samlingen så, andra halvlek mot Kroatien också jäkligt bra tills att vi förlorade matchen. Och det är klart att jag tog på mig det direkt. Det var inget som jag skyllde på någon annan, utan det var dåligt gjort och jag tog på mig det och inget mer med det. Och sen Portugal-matchen på bortaplan, alltså det var mer ett kollektivt. Det kändes som att vi var långt ifrån dem. På den dagen och fick inte saker och ting att stämma. Plus att de var bra såklart. Men nej, alltså jag vet vad jag har. Jag och Janne har varandra. Och som sagt, vill han jag ska spela så är jag redo. Vill han inte det så är jag redo för att stötta de andra. Och inte det så stöttar jag hemma ifrån soffan.
Zlatan Ibrahimovic in mot Viktor Claesson. 1-0 Sverige.
Och där är ju Zlatan enormt bra att ta emot. Hittar Andy Claesson som ett litet konstnummer. Medtagningen är inte lätt i det läget. Han får lite bakom sig. Vackert att kunna styra med den och gå på avslut.
Efter den här assisten från Ibrahimovic till 1-0 för Sverige.
Hur ser du på en viss Zlatan Ibrahimovic som plötsligt är tillbaka?
Ja, nej, det kom lite som en chock om jag ska vara helt ärlig. Men så hans presskonferens, otroligt, vad ska man säga, mogen Zlatan. Okej, han är 40 bara, så att han ska ju vara mogen. Men otroligt mogen och bra presskonferens tyckte jag. Och allt han har gjort och sagt han under samlingen har tyckt varit jäkligt bra. Så att det är klart att en av världens bästa spelare, om han verkligen vill och är motiverad och allt annat funkar, så är det klart att han ska vara med.
Upplever du att han är lite annorlunda jämfört med senast han var med i landslaget, sett till vad du läst och hört?
Det är svårt som fan att säga från att läsa det från utsidan. Klart jag pratar med dem under samling, men jag har inte pratat med, jag skulle äta så mycket om Zlatan. Men bara att titta på honom utifrån så lite, vad ska man säga, mer, ja, så, mogen rätt ord vet jag inte, men lite mer, ja,
ödmjuk pappa, kanske.
Ja, kanske ödmjuk är rätt ord att säga.
Om man ser till, du säger att det kom som en chock, och det tror jag det gjorde för de flesta egentligen när han öppnade dörren. För han har ju varit rätt kritisk mot Janne och även mot er på något sätt i landslaget. Han har ju inte varit så engagerad. Så hur ser du på det?
Alltså jag känner för ibland en känsla av att det som Zlatan kom ut i sociala medier från Zlatans konto är inte alltid i hand. Det är väl lite den känslan jag har det kring honom. jag har ju haft äran att spela med honom och varit med honom i landslaget tidigare, så jag vet ju hur han är. Och när man väl kommer nära honom så är det en fin kille. Så att jag får den känslan att man inte alltid ska ta allt kring sociala medier och honom på största allvar.
Samtidigt är ju, jag menar, om man ser på både Albin Ekdal och Kim Källström sagt om landslaget under tiden med Hamrén, så ja, Zlatan var ju en stor stjärna och mycket snurra kring honom. Tror du Janne Andersson är beredd på liksom det som väntar med en så stor stjärna?
Jag skulle en annorlunda Zlatan nu också jämfört med tidigare. Lite annorlunda fotbollsspelare, ett annorlunda person. Plus att han har otroligt bra spelare runt omkring sig som man kanske inte hade tidigare heller. Men när vi har spelare på otroligt hög nivå, Isak Kulusevski, Emil Claesson och så vidare och så vidare. Så att det känns som att en mer intressant offensiv än vad vi har haft på riktigt länge. Så att det kommer han ju passa bra in i.
Ja, anfall är ju bästa försvar, eller hur?
Jo, men så är det ju.
Vad kan man ha för förhoppningar med ett Zlatan-förstärkt Sverige i EM i sommar?
Ja, nej, men höga såklart. Jag vet inte hur. Det är bättre att sikta så högt som möjligt och sen så tar vi det därifrån. Men ett EM-slutspel så kan så mycket hända. Det finns ju bevis på från förr i tiden med Grekland och så vidare. Så att det är otroligt små marginaler i ett mästerskap. Men hade vi haft en dag med tur i VM mot England så hade vi varit i semifinal för 3 år sedan. Så att det är små marginaler i ett slutspel, så att det är bara att drömma så högt som möjligt. Och sen får vi se hur långt det bär.
Det här är ju ett speciellt år i och med att corona sköt upp EM och att man nu drar igång ett VM-kval där ju Qatar är målet. Det blir väldigt tätt med mästerskapen. Ser du, och jag menar, du är ju bara 30, jag gissar att du hoppas på ett VM 2022 och att du då ska spela.
Alltså saken är ju, den bubblan som vi lever i nu gör att man känns som att man har åldrats med 3, 4, 5 år bara på 1,5 år. Alltså saken är, man ser nästan inget slut på det. Här har vi 12 matcher som kommer här inom den närmaste på 5-6 veckor. Sen direkt efter det till ett EM går vi långt. Så vet jag att okej, då kommer jag behöva åka tillbaka och samlas från försäsong nästan direkt efter. Så att här och nu så är det bara, alltså, bättre att leva i nuet än att blicka för långt framåt. För att det är otroligt krävande. Och blickar du för långt bort så tror jag det bara att det blir ännu mer krävande.
När VM gick igång så Norge tågade ut med t-shirts där de liksom krävde både respekt för mänskliga rättigheter både på och utanför plan. Jag menar, de var tydliga mot Qatar. Hur ser du på att de gör en sån sak i ett VM-kval?
Ja, nej, väl, på ett sätt är det väl bra. Ska vara helt ärlig så har jag inte jag har fått de här frågorna på andra sociala kanaler och medier tidigare, men det är svårt att uttala sig om det. Alltså, var en enskild person, klart att jag ofta står upp för vad jag tycker och tänker, men just den här frågan har faktiskt inte satt mig in i så mycket, i och med att vi har fortfarande ett EM framför oss och inte ens börjat kvala till detta VM-et, men det är något bra, helt klart.
Och i höstas alltså, när det var Black Lives Matter, så jag menar, du är ju van vid det från England, att man går ner på knä och så. Men härlandslaget gjorde ju inte så. Hur resonerade ni när ni inte ville göra så? Damlandslaget gjorde exempelvis så.
Alltså, kommer inte ihåg i detalj hur det var, men alltså, som jag sa, i England hade vi alltid att okej, innan match, domare och jag som kapten och motståndarnas kapten tog mer en diskussion, okej, idag gör vi det hit och dit, och sen så bara gjorde vi det. Jag tror den diskussionen kom aldrig under landskamperna som vi hade i september och oktober, vad jag vet. Och vi diskuterade aldrig det inom truppen heller. Det var mer att i England och i Premier League och Championship, de första, ja, efter corona, de 9 omgångarna vi hade, så var det mer att alla gjorde det i alla matcher. Nu är det ju mer eller mindre hälften lag som inte gör det. Vi till exempel, Brentford, gör inte det heller längre.
Hur resonerar ni där när ni har släppt?
Men vi hade ett långt snack, både som med högre personer i klubben och vi spelare, att vi kände att det mer eller mindre kom till nivå att man bara gjorde det för sakens skull. Så att vi fattade beslut och gick ut med ett statement från spelare, klubb och tränarstaff att vi, varför vi gjorde som vi gjorde. Så att, ja. Så att det är många lag som inte gör. Så att just nu är det på nivå att okej, domaren blåser pipan, ett lag går ner, ett lag gör inte det. Så att just nu så säger jag, det blir bara konstigt.
Kan man ibland lägga för mycket tryck på er att man vill att ni ska ta ställning i till exempel frågor om Qatar, som kanske i och för sig inte är jättekomplicerade, det är ändå mänskliga rättigheter och homosexualitet förbjudet och liknande, och rätt hårda tag med gästarbetare.
Ja, men alltså lite ändå. Alltså, som enskild individ i ett landslag som jag skulle gå ut och säga nej, det är för jävligt, jag hade vägrat åka dit. Då finns det chans att jag riskerar att förlora min plats i ett landslag och missa ett mästerskap. Nu är det som det är. Det finns mycket fel med det, men som individ ibland är det svårt att ta ett kraftigt ställningstagande i sådana saker. Det finns andra saker som man såklart, som den förebild som vi fotbollsspelare är, kan ta och säga oss och göra och säga saker och kunna påverka och förändra. Men just den här saken, så som jag sa, jag har inte satt in med det för mycket, men jag kan tänka mig att det är svårare att påverka en sån här sak som individ.
Tycker du ändå att ni i Sverige skulle göra som Norge, att ändå, det är ju inget jätte grej, men ändå att man markerar med liksom t-shirts något slags budskap att man inte tycker att det är bra med att man inte respekterar mänskliga rättigheter?
Alltså jag skulle gissa på att efter det som hänt med Norge, att de säkert inte har pratat om de här sakerna på samlingen som nu i Stockholm, så att jag har faktiskt inte hört någonting, så det vore bara dumt om jag uttalar mig kring det, men de har säkert ingen haft några form av diskussioner kring det.
Du tillhör ju Brentford, ni jagar Premier League, ni var ju nära förra året. Nu, ni hade ju en väldigt stark period, men nu har ni tappat lite. Hur är det när ni ser Watford och Norwich rusa iväg?
Alltså, man kan säga det från två håll. Alltså, klart att det är frustrerande och irriterande. Men jag vet också att för en månad sedan så var det omvänt. Det var vi som var inne i en bra runda och vi sprang ifrån alla de andra medan de andra gick på knäna. Jag är helt lugn på att det kommer att vända från här till sista. Det var värre om vi hade spelat dåligt och inte förtjänat, eller haft tur och förtjänat och fått med oss en poäng. Nu är det verkligen att vi har dominerat alla matcher och sett till mål i slutet av matcher. Och sen, jag har mer eller mindre haft otur. Det är klart att det inte är bra att inte kunna stänga matcher och inte ta med sig 3 poäng. Men jag tror ändå, så som Brentford jobbar, de är ännu mer lugna än vad vi spelar i. Så är det att det kommer att jämna ut sig i slutändan. Så länge prestationerna är bra så är förhoppningarna stora om att det ska gå vägen.
Du är ju spelare i femte säsongen i Championship och lite klyschigt säger man ju att det är den tuffaste ligan. Hur är det att vara en del av Championship?
Nej, men alltså otroligt häftigt. Jag älskar allt som har att göra med dels engelsk fotboll, men sen känns det såklart att jag vill ta steget upp. Det kan jag inte ljuga om. Men det är något speciellt med engelsk fotboll. Sen såklart nu har det ändrats lite med att det inte är någon publik på arenorna, men det ska mycket till för att jag ska välja och något annat fotbollsland att spela, utan jag hör hemma här i England och älskar allt som har med det att göra, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, du skrev ju på liksom, många placerar ju dig i högsta ligor utanför England, men du valde hellre att hänga kvar i Championship. Vad är det i England som du älskar?
Nej, men jag vet inte, alltså, jag värdesätter andra saker än att bara tjäna pengar. Det är inte så att vi har det tufft här, men just de klubbarna som jagade mig där och då efter en säsong jag hade med Leeds, det kändes inte rätt bra. Och plus att jag inte ens där och då var beredd på att lämna Leeds, men det blev som det blev. Och sen så då var jag ganska tydlig mot Andrea och Victor och dem i Leeds att ska jag lämna, ska ni sälja mig, så får ni göra det inom England. Då blev det som det blev. Och i mitt fall blev det ganska komiskt att det var nästan jag som kontaktade Brentford än de som kontaktade mig. Så att det var jag som valde att komma hit.
Jag menar, ni gjorde ju en fantastisk spurt förra året för de som minns efter coronauppehållet, så vann ni och vann och vann. Och hade ju allt i egna händerna. Ni möter, det är väl Barnsley och Stoke på sluttampen och faller där och trillar ner i playoffet. Hur mycket kan de tankarna poppa upp?
Ja, såklart att de poppar upp. Det är otroligt jobbigt, men jag kan också känna att det kommer gynna oss när vi går in i något liknande denna säsongen. Alltså det är klart att jag så många gånger vaknat upp mitt i natten och tänker tillbaka på det där. Alltså vi reste till Stoke på fredagskvällen där i slutet av juni, tror jag det var, när samtidigt som West Bromwich möter Huddersfield den kvällen, och sitter i bussen och Huddersfield gör 2-1 i 89 minuterna. Alltså det var ett firande som var alltså så här efterhand som jag ångrar att vi gjorde, för att vi hade inte där och då uträttat någonting. Men då kände vi att vi kom från 8 raka vinster, 7 av dem med hållen nolla. Att det mellan minne är okej, Stoke imorgon, det är 100% att vi kommer att lösa det. Och där och då hade vi mellan minne bara behövt ett kryss också för att ha allt i egna händer inför sista omgången. Så att dels den känslan av att fan vad nära vi var, och den glädjen där i bussen där och då, men också den känslan efter matchen mot Stoke i omklädningsrummet när vi kände att fan, vi sumpade den här chansen. Det var alltså, herregud, det var länge, eller den känslan kommer jag aldrig känna igen. Eller jag hoppas att jag aldrig kommer känna den känslan igen.
Var det nästan värre än när ni förlorade playoffet mot Fulham?
Ja, 100%. Vi har pratat om detta många gånger inom laget. Jag känner personligen att känslan efter Stoke är den absolut värsta. De andra var mer att nej, men för att vi i med West Bromwich tappade sen den sista omgången mot QPR, att vi ändå hade chansen och att matchen mot Barnes, då var den tyngsta. Men jag kände riktigt alldeles, för jag gick in i den matchen med känslan av att okej, West Bromwich möter QPR som har ingenting att spela för. Det sitter chans att de kommer tappa poäng. Så jag hade mer eller mindre redan där och då förberett mig på playoff, medan Stoke-matchen, jag vet inte, vi kändes oövervinnliga när vi gick in och matchen skulle börja, men så är det så mycket annat med psykologi i fotboll som gjorde att det inte blev som det blev.
Ja, kan man förklara sånt? Jag menar, du har ju spelat länge och så. Kan man liksom sätta, är det firandet i bussen kvällen före, eller vad är det som styr?
Ja, men alltså lite. Jag, vi pratade om detta senast faktiskt igår. Det är helt sjukt för så många gånger man pratade om det. Men senast igår så pratade jag tror, hade vi spelat Huddersfield och West Bromwich hade varit 12.30 istället. Vi hade spelat klockan antingen 4 eller 17.30. Så hade det varit helt annorlunda. För då hade det mer haft den här känslan att okej, de förlorade. Nu har vi allt egna händer. Nu var det mer att vi reste dit. I bussen såg vi matchen. De förlorade. Jag kan bara tänka om alla sms, alla meddelanden, alla samtal som alla de unga i mitt lag fick under den kvällen, och sen gå och lägga sig på det och sen vakna upp dagen efter och möta ett grisigt jävla Stoke på bortaplan i regn. Jag tror det var många som inte var redo för det. Jag ska vara helt ärlig, jag kände också att det var oh shit, fan, nu är jag så nära. Men under matchen sen så kände jag det ändå ganska, alltså det kändes som en normal match. Men det är många lag utav de många som sa redan direkt efter matchen, fan alltså, jag kunde knappt röra mig. Det var som att mina ben satt fast i gräset. Det var så mycket som var i huvudet på så många spelare.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Joe Bryan eyeing this up. Joe Bryan! He's caught out David Raya! Inventive, bright thinking! It could send Fulham to the Premier League! One swing of a boot to possibly become immortal at Craven Cottage. Fulham outwit Brentford. What a time to do that. What a place to do that. Joe Bryan outwitting David Raya.
Ni får ju börja om och gå i playoff och ni når ju finalen med Fulham. Hur var känslan efter det? Det är ju en rätt grov tabbe som gör att även fall målvakten räddat er många gånger på vägen dit. Hur är känslan efter slutsignalen när ni liksom förlorat mot Fulham?
Jag vet inte, det är helt... Den matchen, jag har så få minnen från den matchen. Det var så surrealistiskt att vi spelar på ett Wembley som är helt tomt. Och det känns som att du är ute och spelar en träningsmatch när du samtidigt också vet att matchen handlar om 2,5 till 3 miljarder för klubben och en ekonomisk lyft för dig själv som är en dröm för nästan alla fotbollsspelare.
Ja, har man ett kontrakt där det är en lön i Championship som automatiskt går upp om man går upp i Premier League?
Ja, men standardmässigt är det så ju. Sen så har alla såklart olika.
Ja, okej. Okay. Men det, de flesta har det.
Ja, liksom. Men jag skulle säga 90% av spelarna har det, ja. Men inte bara det, men det är bara för alla. Även alltså, tänkte jag för vaktmästare, för staff, för massörer, och det för alla var den här saken. Men när du väl var på planen, det kändes inte alls som att matchen betydde så mycket, med att det var tomt. Jag kommer ihåg, det känslan som sitter kvar i mitt huvud när de gör 1-0 på den här frisparken, den tabben som du nyss pratade om. Att det tar nästan 3-4-5 sekunder innan jublet kommer från deras bänk, och då från deras ägare och vem som ännu satt bakom deras bänk. Och det var så overkligt. Plus att först och främst att målet kom på det sättet som det gjorde, för den som kommer ihåg. Men också att det bara var typ så. Normalt där hade det varit typ så 50 000 Fulham-fans, och vi hade 50 000 på andra sidan som gratis medan de jublade. Men nu var det bara helt dött på Wembley. Så att nej, det var, jag har väldigt få minnen från den matchen.
Hur, jag menar, de blåser av, de har gått upp, de firar, ni säkrar ihop. Det är ju det brutala på något sätt. Hur samlar man ihop sig i omklädningsrummet efter det?
Nej, men först och främst var det att vi hade varit, eller jag hade varit i England, säkert många som har liknande sitt. Jag hade varit i England själv i 10 veckor utan familj, utan min dotter. Alltså man var så mentalt trött och slutkörd av det där täta schemat och allt som vi gick igenom från hopp och förtvivlan och glädje och sorg. Så det var mer efter matchen, var mer att fan, snälla ta mig hem till Sverige, jag vill hem till min dotter. Det var nästan den känslan mer. Såklart det var otroligt surt. Men jag nästan hade hunnit blicka tillbaka och tänka på det. För som att efter den matchen var slut, så hade jag 8 dagar semester innan jag skulle tillbaka till försäsong och sen landslag och sen så började säsongen igen. Så att det är som att man knappt haft tid att analysera vad som hände.
Det låter ju helt som ett helt sjukt schema, men kanske var det skönt också för att sätta igång direkt igen, eller?
Ja, men på ett sätt var det skönt, absolut. Men på ett sätt är det också, alltså jag kommer ju gräma mig när jag tänker tillbaka på detta här i framtiden om jag nu inte skulle lyckas. Om så kommer jag lyckas, så då kanske det kommer kännas lättare. Men den sommaren förra året som vi var med om, det var något över. Som jag sa, det känns som att man åldrades med 2-3 säsonger.
Du är ju lagkapten i Brentford. Vad har det betytt för dig?
Nej, men mycket. Otroligt mycket om mognat som både spelare och som person. Jag tror jag ändrat mig mycket som spelare också sen jag kom till Brentford. Sen så klart har det också att göra med lite med att jag har haft problem med min fot, problem med andra saker, skador och tätt schema, och inte kunnat vara i 100% slag egentligen sen jag kom. Det har också gjort att jag ändrat mig lite i hur jag är på planen. Mer smartare saker än i Leeds var det mycket att okay, gå ut och visa på planen hur bra du är. Lite den känslan. Framförallt under Bielsa var det alltid okej, jag måste gå ut här och visa hur bra jag är, för annars visste han själv att han kommer göra allt för att inte peta mig kanske, men för att hitta någon annan att spela istället. Den känslan hade jag från dag ett med Bielsa.
Och här känner du dig tryggare?
Ja, men det är såklart, så blir det ju med att jag är kapten och vet att jag kommer att spela. Såklart så ska jag prestera jag också. Men det är också, det blir skillnad. Jag är mer, vad ska man säga, en pappa i ett ung lag med massa unga talanger än hur det var i Leeds.
Hur är, du pratar om att du är mer mogen som spelare. Hur yttrar det sig konkret på planen?
Jag vet inte, smart. Jag är involverad i färre aktioner än tidigare, om man kan säga så. Och det har väl att göra med att jag läser av spelet smartare. Jag använder mina lagspelare på ett bättre sätt. Om man kan säga, jag använder mina mittfältare och skyddar ytan framför. Man använder min mittbackskollega och ytterback ligga närmare. Det är sådana här saker som man kanske inte gjorde tidigare. Saker som jag lärde mig otroligt mycket av Bielsa i Leeds. Som jag sen kanske har snappat upp och använt mer nu än vad jag gjorde där och då. Men jag tror sånt kommer med åren. Alltså sen, som jag sa, med en kapten spindel på armen, så måste du ta ett större ansvar rent verbalt. Och jag tror med det så styr jag på ett sätt som gör att jag har mindre att göra i matcher. Så tror jag också, nu har jag varit här i 5 år, de flesta vet vem jag är och mina styrkor, det är ofta att andra lag vi möter lägger sitt typ av spel på andra sidan, om man kan säga så. Ofta lag vi möter när vi pressar högt som lägger långa bollar, det är ofta mot vår antingen var vänsterback eller vänster innerback, och då blir det naturligt att jag har mindre saker att göra än vad jag hade tidigare. Så att, ja, lite så också kanske.
Just Brentford som ju är uppe i Championship-toppen år efter år tappar ju ofta spelare. Hur är det liksom när då några av stjärnorna försvinner och så blir man själv kvar?
Jag vet ju nu hur Brentford jobbar, utan att avslöja för mycket. Så jag är ju ganska involverad i hur man vill jobba. Och jag ser ju inte det så, utan jag ser det mer att de har en otrolig strategi och plan i hur de vill ta sig an transferfönster då, som exempel. Så att Nej, jag är faktiskt inte orolig alls inför det, utan jag vet att de har... Sen såklart, nu kommer det bli lite svårare in med Brexit, att det kommer bli svårare att hämta in spelare för i den modellen som de har jobbat utifrån tidigare. Men då vet jag också att så smarta som de är i de ledande rollerna i denna klubben, så har de garanterat en plan på hur de vill göra det. Och här och nu sitter de inte dåligt sitt, men de säljer spelare för en halv miljard, om inte mer, i varje fönster. Så att de har ju antagligen koll på hur de ska ta sig här nästa fönster också.
De ersatte ju naturligtvis de flyktade stjärnorna, bland annat Saman Gardos Malmö-kille. Hur bra känner du honom sen tidigare?
Inte så mycket sen tidigare egentligen. Vi tränade tillsammans under coronapandemin i början av april när jag var hemma. Eller när de flesta var hemma på sina ställen, och då tränade vi tillsammans i Malmö, jag och han och några till. Och då var han ju på väg till Brentford redan sommaren innan det, så jag kände han lite sen dess. Men där och då så visste jag inte om att Brentford skulle gå för han igen. Men nej, det är kul att ha honom här. Han börjar komma igång och han kommer garanterat att bli en viktig faktor för oss, ja, både denna säsongen men garanterat i framtiden.
Ja, hur tycker du han har klarat? För han, när jag intervjuade honom så sa han ju att han hade lite tufft i början, men började mer och mer komma in i det.
Jo, men lite så är det ju. Han kom från en lång period utan speltid. Han hade ju den här härvan över sig. Han hade blivit skador. Så det var mycket kring honom där och då som vi inte pratat så mycket om det, men som jag kan förstå har varit jobbigt. Men jag ser på honom nu på träningen vilka otroliga kvaliteter han har. Saker som jag har sett tidigare i Östersund och så vidare. Så att det finns en anledning till varför Brentford har jagat han i 2-3 fönster i rad. Så kan jag säga.
Prodded forwards. Oh, and that's a fine finish from Saman Gudos. This time Mbeumo turned provider, and it was Gudos with the finish. And Gudos puts it beyond the keeper. It's a good finish, no real chance for Wildsmith.
Brentford är ju en speciell klubb. De ägs av Matthew Benham, som ju även äger danska Midtjylland. Och jag menar, du är ju en stark förkämpe för 51%-regeln. Hur är det ändå liksom att vara del av någonting annat? För det är ju mer business. Han är ju, verkar vara en skicklig businessman som använder mycket statistik, det man kallar moneyball, för att rekrytera och liknande. Hur är det att vara del av det?
Ja, men det för mig, det har ju inget med 51%-regeln, just att han jobbar kring statistik och siffror.
Sen
att
nej, jag tänkte mer bara att han ägde en dansk klubb som är för nära.
Jo, men det har ju inte så mycket med oss att göra egentligen. Det var mer att det fanns ett tillfälle för han att göra det, så att det har inte så mycket med Brentford att göra. Men annars, i sättet hur han jobbar och hur hela hans team jobbar, är ju otroligt intressant och lärorikt.
Ja, vad kan du berätta om det? För jag har ju läst intervjuer där du pratar om han, sportchefen Rasmus Ankersen, att du är nära. Så vad kan du berätta om det som är revolutionerande?
Ja, jag kan inte berätta för mycket, för det avstår ju hela deras framgångsrecept. Men alltså det är, som jag sa, otroligt lärorikt. Man lär sig mycket. Jag har fått en roll där jag är väldigt nära Rasmus och får lära mig av honom. Jag har sagt att min dröm i framtiden är att bli sportchef. Så att han lovade mig när jag ska på för mig, för okej, jag ska lära mig allt jag kan som sportchef också. Men sen såklart här och nu så lär han inte mig, utan det är mer att han använder mig också för att diskutera saker.
Jag tipsar du om några andra svenska spelare som de borde gå efter?
Ja, men lite så. Han frågar ju mig om saker, inte bara svenska spelare utan även spelare som jag känner till från England och från Skandinavien och så vidare. De har ju en förkärlek för spelare utanför England, framförallt Skandinavien, för att det finns en marknad som är enklare för dem och billigare för dem att använda sig av. Och de har gjort det med framsteg de senaste åren. Vi har ju otroligt många danskar och skandinaver i laget som gör det bra, så att nej, men otroligt, otroligt lärorikt.
Jag gissar att de ändå, även om det var du själv som lite sålde in dig till Brentford som du beskrev, vad tittade de på för siffror för att säga att du var rätt?
Jag menar, men som jag sa, för de här sakerna jag pratade med om tidigare, jag tror mina individuella siffror nu är inte alls på samma nivå som under, ja, framförallt min första och sista säsong i Leeds. Och då har jag alltid kollat med dem, hur gör ni för att kolla på spelare som gör sitt lag bättre. Det är klart att du kan kolla på okay, vinstprocent. Du kan kolla på tillsatta chanser när den spelar på planet och när han inte är på planen. Sådana saker. Det blir mer de siffrorna som sticker ut kring mig nu än vad det gjorde tidigare. När jag lämnade Leeds under mitt sista år med Bielsa och även första år så var ju mina individuella siffror på absolut högsta nivå i Championship. Och jag menar, jag kom med årets lag båda säsongerna och framgångsrikt av spelare också. Så att det säger sig själv. Här och nu så är mina siffror inte lika höga. Som jag sa, jag har mindre aktioner i matcher, men jag tror mina siffror när jag är på planen för Brentford är ju högre nu än vad jag hade i Leeds, ska jag tänka mig, utan att ta svaren framför mig.
Hur är Thomas Frank som tränare?
Han är bra, väldigt bra. Han är som sagt, han är en version av vår sportchef fast som fotbollstränare, så de är väldigt lika i hur de jobbar, hur de pratar och ja, båda är ju danskar. Men han är otroligt bra. Samma där, jag har en väldigt tajt relation och han använder sig mycket om mig för att förtjäna av stämningen i laget och sen så gör jag allt. Eftersom att jag har så bra relation med honom så gör jag ju såklart allt för att kunna, som sagt, bygga upp en tro på honom inom laget. Så jag tror Thomas, vår tränare, har gjort det väldigt smart att han har kärnan i laget, har dem väldigt nära sig och i takt med det så får han hela truppen med sig. Jag tror det är otroligt viktigt att ha det tänket som tränare.
När man pratar med fotbollsspelare ibland som har danska tränare eller danska ledare så säger de att de ofta är lite rakare än vad svenska ledare är. Hur upplever du det med både Frank och Ankersen?
Nej, jag tror inte det med Thomas. Thomas är jäkligt, klart att han är ärlig och så här, men han är jäkligt, han vill alltid, om man ska säga något dåligt om någon eller någon så säger han ofta något bra innan, om man kan förklara det enkelt. Så att han är inte, vad som säger, då är han inte den typiska danska, om det är den bilden man har av danska.
Om du ser, du har ju kontrakt i 2022 med option till 2023, hur känner du kring liksom att köra vidare?
Ja, nej, men nu som jag sa, nu är jag bara först och främst glad att jag är frisk och kan träna varje träning och hoppas att spela varje match här nu framöver och sen tar vi det därifrån. Men när vi var i kontraktsförhandlingar för ett par månader sedan i och med att det blev en ny lockdown och publiken, då, där och då hade vi publik på matcherna. Men sen så fick vi ju stänga arenorna igen och då var det mer att okej, vi tar det när allting har lugnat sig igen eller efter säsongen senast. Så att vi lär ju nu sätta oss ner i sommar och planera framtiden.
Ja, och det låter ju som att då vill de förlänga med dig helt enkelt.
Ja, men det tror jag. Eller, annars så har jag ju antagligen inte gjort någonting bra.
Men nej, men jag menar, man sätter sig inte för kortat kontrakt i sig. Utan man sätter sig, hur resonerar du till att stanna längre liksom, och skriva ett längre kontrakt?
Ja, alltså jag vet att jag precis har fyllt 30 och att jag känner att slutet på karriären närmar sig. Men menar, jag har ju som sagt ändrat mig. När jag flyttade ut ifrån Malmö och lämnade Malmö för Turin så kände jag okej, runt 30-31, det är då jag vill flytta hem. Men jag tror det har ändrat sig under min karriärs gång. För jag känner mig, alltså jag vill inte flytta hem när jag fortfarande känner att jag kan bidra med någonting på en hög nivå. Då är det inte värt det. Plus att jag alltid sagt till Dan och MFF att den dagen de verkligen behöver mig, då får vi ta tag i det där och då. Men nu känner jag att Malmö är en bra situation om sitt förlängt med alla sina mittbackar. Så att det blir nog några år till här.
Skulle det kännas tungt om du aldrig kom upp i Premier League? För jag gissar att det ändå har liksom varit syftet.
Ja, nej, garanterat. Det är därför det känns som att varje säsong blir än viktigare. Jag sätter absolut ingen personlig prestige i det, utan det är bara mer att jag vill uppleva det. Jag vill lyckas med det. Jag har varit så nära så många gånger. Jag kan se lyckan från andra sidan. Jag kommer ihåg lyckan Derby hade när de slutade i semifinalen. Lyckan som Fulham hade när de vann sist. Och så har jag såklart sett alla playoff-finaler de senaste 5 åren sedan jag joinade. Och även lagen som har gått upp och haft många kompisar. Plus att jag hade då Leeds förra året. Och alla mina lagkamrater där och då. Så att jag har varit så nära så många gånger. Och vi sa det här med årets lag innan. Varenda spelare i de här årets lag som jag varit med tidigare. Alla de är i Premier League nu. Och Premier League-spelare, det är bara jag som är kvar här i Championship. Så att ja, förhoppningsvis om jag fortsätter göra någonting bra så hoppas jag att jag kan få en utdelning någon gång.
Du pratade ju själv om den matchen Huddersfield-West Brom som ni såg på bussen. Det resultatet betyder ju något annat för dina gamla lagkamrater i Leeds, det vill säga att de gick upp. Hur mycket kontakt har du med dem och har haft liksom efter deras framgångar, får man ändå säga?
Ja, men det sorgliga är att man skapar så många vänner inom fotbollen under en karriär, men som man så lätt kan tappa, om man säger så. Jag hade otroligt tätt relation med många av dem de första månaderna efter att jag hade lämnat. Och så klart att jag pratade med de flesta efter att efter att han hade gått upp och så här, och pratade med dem både telefon och FaceTime och så vidare och så här. Men man glider ifrån varandra om man inte spelar med varandra varje dag, tyvärr. Så det är det som är det sorgliga med det. Så att här idag har jag inte så kontakt med så många vardagligen, om man kan säga så. Jag har väl Berardi, Alioski, de som jag pratat italienska med tidigare, som jag fortfarande är nära och pratar med ofta. Men det blir färre och färre tillfällen och färre samtal med spelare som man har spelat med tidigare, tyvärr.
Hur överraskad är du att de ändå har lagt sig i mitten av tabellen?
Faktiskt inte alls. Alltså, jag var ganska säker på att de skulle komma mellan 10 till 12, 13 och var ganska säker på att de skulle hålla sig kvar innan säsongen, för att jag vet vilken nivå de spelar på under Bielsa, så att jag är faktiskt inte chockad, om jag ska vara ärlig.
Den svenska landslagsmittbacken Pontus Jansson lämnar Leeds efter 3 säsonger med klubben i Championship, den engelska andra divisionen. Londonklubben Brentford bekräftade under måndagskvällen att man köpt loss 28-åringen från Leeds. Ett 3-årskontrakt med Championship-konkurrenten är påskrivet, och Brentfords tränare Thomas Frank säger i ett uttalande att han är nöjd med värvningen och att Jansson kommer att bidra med en enorm professionalitet, en fantastisk attityd, stor erfarenhet och ledaregenskaper.
Du fick ju lämna Leeds lite egentligen mot din vilja. Hur var det liksom att plötsligt inte vara önskvärd trots att du hade nått årets lag i Championship?
Jag hade den känslan hela det året med Bielsa. Jag tror han hade någon inställning till mig redan, för jag kom för det första sent efter VM och kom sist in av alla ju. Och då, sen så att jag krävde, men jag bad om semester. Jag vet att hur viktigt vila och återhämtning är i fotboll. Och då bad jag om någon extra vecka efter VM. Och redan där och då så kände jag att okej, där blev det fel, om jag tittar tillbaka på det så här i efterhand. Han gillar inte det alls. Och sen så hade jag en ganska tuff start av första matchen. Jag fick inte spela av förståeliga skäl också, i och med att jag kom in sent och knappt hade gjort någon träning och knappt hade kommit in i hans sätt att spela. Sen hade jag lite tur med skador och sen så började jag spela. Och sen så spelade jag på en otroligt hög nivå egentligen under hela säsongen. Han nämnde väl själv att jag var den bästa spelaren under den säsongen. Så att han gillade mig otroligt mycket som fotbollsspelare, men han hade nog svårt för mig som person.
Ja, vad var det där som skar sig? Bland annat fanns ju det här matchen mot Aston Villa där du ville förhindra det målet han hade kommenderat att ni skulle ge bort.
Ja, men den saken var nog det minsta problemet. Där var det mer att vi pratade dagen efter. Då, han är ofta så, han pratar alltid med hela gruppen när saker och ting händer. Då var det mer att jag förstår 100% varför du gjorde som du gjorde. Men försök ha i åtanke att man alltid ska lyssna på sin tränare. Och det var inte mycket mer än så. Alltså. Han var ganska chill med det, om jag ska vara helt ärlig. Det var aldrig ett problem, men vi hade andra disputer.
Vad hade ni för andra disputer?
Nej, men jag vet inte. Det var...
Det är klart du vet.
Ja, det är klart men det känns som att det var så mycket som hände under det året med Bielsa att man nästan har glömt. Men det var någon där det var som värst medan oss var när jag hade sagt på någon landslagssamling att mer eller mindre typ så berättat hur det var med Bielsa. Den bilden av Bielsa som alla har, det är otroligt hårt och intensivt både träning och matchmässigt. Sa jag det? Ja, nej, men det är klart att vi tränar otroligt hårt ibland så och med det täta matchskenet som det är i Championship, så är det klart att man ibland kan komma trött till matcher. Det sa jag på någon landslagssamling i någon mixad zon eller någonting. Och sen så kom det, så mötte vi Norwich i seriefinalen typ i januari, februari och förlorade 3-0 hemma. Och såklart så kommer det ut i engelsk media dagen efter. Och då blev han så förbannad, du vet. Och det var när han är förbannad och bestämt sig för någonting. Jag fick inte chansen att försvara mig. Jag ville bara typ så här, Marcelo, det är inte så det är. Alltså, detta sa jag för 3 månader sedan. Och inte alls med anledning. Jag sa att han trodde att jag hade sagt det i och med att vi förlorade. Anledningen var att vi förlorade var att vi kom dit och vi var trötta. Men så var det ju inte. Men så, ja, han började skrika på mig och blev skitförbannad. Och jag försökte avbryta för att förklara hur det var. Men jag fick inte chansen.
Skrek han på spanska då eller på engelska? Eller?
Han skrek nu på engelska, tror jag. Han blev, det var första gången han blev förbannad på mig. Men det var lite komiskt alltså.
För på något sätt så liksom, ja, man läste ju de engelska journalisterna, så det läckte ju ut lite från klubben utan riktiga källor, men det här att du vill ha extra semester även sommaren 2019 och att det var lite för mycket solospelare. Du satt ju kvar efter de hade förlorat en derbymatchen ute på planen och så. Hur mycket spelade det roll?
Ja, men lite tror jag. Men alltså det här med att jag var en solo. Jag tror engelsk media, framförallt Leeds, du vet själv som följer Leeds, ja. Hur minsta lilla saken blir så jäkla stort. Och jag kände den under mina år i Leeds. Så var det alltid någonting med mig. Vad jag än gjorde så blev det otroligt mycket större saker än vad det egentligen var. Jag tror också att det var klart att jag kom dit i en tid där det nästan var som värst för Leeds. Och på något sätt så fick jag igång klubben.
Ja, det fick du verkligen. Du blev ju en symbol.
Ja, men exakt. Utan att skryta för mycket. Så
ja, det är korrekt kan jag säga. Att det.
Ja, men, exakt. Mitt sätt att vara gjorde att så många fick en åsikt om mig. Och första året framförallt så var det ju 99% positivt. Men sen andra året när det gick jävligt dåligt för oss så klart att det bildades av alltså negativa sidor om mig också. Och sen då kom Bielsa in och då hade jag redan så många en bild av mig, både fans och media och alla som följde Leeds och så vidare. Att det kändes som att vad jag än gjorde så bildades det en stor opinion om allt jag gjorde mer eller mindre. Men klart det fanns, och då, jag har också läst de här sakerna som skrivs efter att jag lämnat. Vissa av dem stämmer såklart. Men som att jag var ledsen efter en match. Där jag hade spelat hela året och sen inte fick spela semifinal för att jag hade missat en träning. Det var med att jag var alltså besviken. Och hur man är besviken efter match, det känner jag, det kan man egentligen göra hur man vill. Om jag vill sitta på planen 5-10 minuter och var besviken, hur kan det egentligen bli ett stort problem? Och jag trodde också att det blev ett större problem i media än vad det egentligen var. Och det var samma där. Jag tror att det blev en vattendel. Vissa sa, ja men det är klart det är naturligt. Medan vissa sa att nej, men han ska vara med laget, han ska inte vara där själv, han vill bara söka uppmärksamhet. Men alltså, det är så det var, Elis, att alla har en åsikt om allting.
Hur är det att man är då på semester och man tror att man ska återvända, man har gjort en kanonsäsong med årets lag och så plötsligt bara får man reda på, nej, du är inte välkommen tillbaka. Hur är det?
Jag kommer ihåg hur det var, för vi mötte Spanien med landslaget ju. Och det kan ha varit 12, 13 juni. Och de här diskussionerna hade vi redan innan. Då var vi typ 5, 6, 7 landslagsspelare. Och då var det jag och Aljoski framförallt. De som var talesperson har klart att vi måste få lite extra ledigt. Vi kommer från en lång säsong. Vi har gått in i playoff. Och sen ska vi helt plötsligt samlas typ så 5-6 dagar direkt efter sista landskampen i juni. Så där var jag väldigt... Det var absolut inget egoistiskt i det heller. Det var mer att av rent, vad ska man säga, för att må bra och för att kunna åka ännu en ny säsong så måste du ha lite ledig tid och switch off. Men där var ju de, både Bielsa och alla de andra. Nej, så, ja, de hade deras väg på och se på det. Och där var det mer att det var inte så att jag typ sa till dem och vägade. Men jag sa vad jag tyckte helt enkelt. Och sen så uppskattades inte det. Det kan jag hålla med om.
Ja, och hur är det när de ska dra till Australien och du ska inte vara med, du ska bara säljas?
Men det, ja, men sen, som jag sa så ringde de efter matchen mot Spanien där. Och då har jag gjort en ganska bra landskamp ändå. Okej, vi förlorade 3-0 men rent personligt gick det ganska bra. Och då kände jag direkt när han ringde mig där att det var Victor som ringde mig. Då var det någonting lurt.
Victor Orta, sportchef i Leeds.
Då var det någonting som var på väg att hända. Det var klart han ringde mig typ så jag gratulerar mig till en bra match, men jag hörde här direkt på honom typ så han bara hur är det att prata med Martin, min agent då, om andra klubbars intresse, och så kom han och nämnde klubbar som hade varit och kollat på mig under den matchen. Då kände jag okej, någonting håller på att hända, för jag var absolut inte redo att lämna Leeds där och då.
Hur mycket svider det att det blev så?
Så jag ska vara helt ärlig, jag saknar lite och älskar lite och allt som hade med lite att göra, men jag är på en plats i livet som alltså jag är så otroligt lycklig i vad jag är nu och den rollen jag har fått i min nya klubb och uppskattad jag är här. Men såklart jag saknar lite, saknar mina lagkamrater, saknar klubben, alltså den klubben är, det vet ju du återigen som följer det var något absolut speciellt. Jag kommer jag älska lite för resten av mitt liv och alltid följa dem och som sagt fortfarande ändå ganska tajt relation med många av spelarna och men jag pratar ofta med Andrea fortfarande och inte så mycket.
Andrea är ägaren helt enkelt.
Ja, exakt. Ja, exakt. Så det var ju ganska känsligt också hur det blev med att jag och Andrea var så nära. Men det var ju Bielsas beslut. Det var ju mer eller mindre att de var ju tvungna att sälja någon. Och vi ska vara helt ärliga så var det inte så att de tvingade heller, utan de var tvungna att sälja någon.
Och Andrea för att de har vissa regler för financial fair play just för championship. Ja, så var det. Ja,
exakt. Och då var det med att okej, Andrea och Victor pratade med Marcelo. Och Marcelo sa, frågade Marcelo, vem vill du sälja? Vi måste sälja någon. Och då kom mitt namn upp. I och med att jag var landslagsspelare, jag kom från en riktigt bra säsong. Och klart att de ville tjäna pengar samtidigt som de var tvungna att sälja någon. Så då var det varit mer eller mindre att okej, Marcelo vill sälja dig. Det var inte bara jag som såg det sedan ut, utan det var ju även Rufy och Jack Clark och några till. Så att ibland så har hela saken blivit större än vad det egentligen är. Det var mer eller mindre att jag var så förknippad med Leeds och att jag inte var beredd på att lämna, att det kanske blev en större sak än vad det egentligen var. Plus att jag också var så principfast. Hade jag lämnat till någon av de andra klubbarna som intresserade, så hade det inte blivit en alls lika stor grej, utan det blev mer ett naturligt steg i min karriär. Nu var det mer att jag bara, nej, jag vägrar lämna utanför England, och det fanns ingen klubb i Premier League som ville ha mig. Då fick jag gå till en konkurrent istället, så då blev det ju större än vad det egentligen var.
Du är ju proffs i England, ni tjänar bra och så. Jag menar, din vän Robin Olsen råkar ju illa ut. Hur rädd är du för att råka ut för det som många spelare har råkat ut för?
Nej, men det blev ju såklart en reality check och veckaklockan när det som hände Robin. Min fru väckte mig mitt på morgonen och berättade vad som hade hänt efter att jag hade pratat med Robins fru, eller Robins flickvän. Så nej, då blev det en äkta veckaklocka eftersom att det hände en så pass nära vän. Men nej, jag ska vara ärlig, har jag aldrig känt det där och nej, faktiskt inte.
Tänker man efter på liksom hur man visar på Instagram och liknande, hur man lever eller liknande, eller du har aldrig funderat på det?
Nej, men jag har faktiskt en privat Instagram också, så att jag är inte så aktiv på sociala medier. Det är mer att, om jag är aktiv, så är det mer att jag vill diskutera saker på kanske sociala medier, Twitter och så vidare, mer på en skämtsam anda. Men nej, på sociala medier annars är jag ganska lugn. Men nej, jag ska vara helt ärlig, så man börjar tänka på det mer efter detta som hände med Robin. Det har jag ju.
Från supporterhåll riktas det skarp kritik mot den så kallade villkorstrappan. Alltså de villkor som arrangören måste förhålla sig till för att få behålla sitt tillstånd efter ordningsstörningar på fotbollsmatcher. Och supporterrörelsens kritik får nu medhåll från en rad stora svenska fotbollsprofiler. I en text som uppmanar att slopa villkorstrappan står det bland annat: vi uppmanar nu polisen att föra ett konstruktivt samtal om hur den fantastiska svenska supporterkulturen återigen kan få växa och leva när pandemin är över. Vi värnar om det viktigaste och det största svensk fotboll har, läktarna.
Du är ju, precis som du säger, ofta engagerade frågor. Du drog ju igång det här kring villkorstrappan. Det är ju många landslagsspelare som skrivit under, och i veckan när vi frågar Andreas Granqvist, då hade det visat sig att hans namn också åkt upp på det. Hur kom idén att du skulle dra igång det, att ni skulle liksom bryta en lans för att polisen skulle lätta på det här lite?
Ja, men jag har varit en del av svensk supporterkultur egentligen ända sedan jag började på matcherna 2002, och alltid intresserat mig av det, inte bara Malmös fans utan även supporterkultur i Sverige. Men ibland när jag sitter och kollar på Stockholmsderby, så menar jag att jag sitter och lyssnar på ramsor än att kolla på själva matchen. Så lite det säger väl en del om hur jag ser på hur viktig svensk läktarkultur är. Men det har varit många gånger jag har läst artiklar, framförallt av artiklar från Stockholms media, där jag känt att fan, alltså det här är inte bra. Så var det en nu som jag tror det var Månsson på fotbolldirektör för Skåne, någon av dem.
Fotboll Skåne, Oskar Månsson
i Skåne. Okej, exakt. Ja, så kände jag när jag läste att fan, alltså det här är inte bra, jag måste försöka göra någonting. Och då kontaktade jag Tony Ernst som
tidigare SFSU och Malmö supporter.
Ja, men exakt. Som det känner från tidigare, i och med att han är Malmö-pass, har Malmö-anknytning. Och frågade typ sådana, men alltså, vad kan vi göra? Vad kan jag som spelare göra? Eller vad kan vi spelare och supporter tillsammans göra? Och då var första tanken att vi samlar en spelare från vardera Stockholmsklubb och en från Göteborg och en från Malmö. Och så fem supporter, så det skulle vara 10 totalt. Så jag och Tony då skulle vara från Malmö, och sen skulle vi hitta 8 personer till. Men sen så blev det bara att vi fick med så pass starka namn, och vi känner att för varje starkt namn vi kan få med, desto starkare kommer budskapet bli. Så att det blev mer än vad vi tänkte, men det blev också, jag tror det blev bättre än vad vi tänkte också.
Hur har mottagandet varit?
Jag skulle säga enbart positivt, alltså. Ja, det är svårt för mig att kunna känna av det, i och med att jag är så långt ifrån, i och med att jag är en bubbla i London och inte så involverad i svensk fotboll. Men där och då så känner jag vilket otroligt genomslag det fick, och blivit en otroligt mycket större samhällsfråga och ett diskussionsämne bland de svenska klubbarna nu än vad det varit tidigare. Så att jag tror absolut att vi gjorde någonting bra.
Har du någon förståelse för dem som liksom inte alltid gillar pyroteknik och kan uppleva att det är stökigare på läktaren än vad kanske du och andra som uppskattar läktarkulturen?
Jo, men det kan jag. Men jag samtidigt också vet jag hur det är. Jag vet hur många som kan vara negativa när pyroteknik tänds på läktaren. Men samma personer som sitter med öppen mun och klappar med och helt chockade av vilken stämning som samtidigt kan bildas på arenor. Så att jag vet att det är en otrolig vattendel. Pyroteknik är bara ett litet problem i det stora. Det är som är saken. Alltså. Jag tror alla som intresseras av svensk fotboll vill ha stämning på matcherna.
Och då, men när du spelar i England så är det ju inte jättemycket pyroteknik, nästan aldrig. Nej, och det kan ju vara tryck på Ellen Road ändå.
Såklart, jag säger pyroteknik är bara ett litet problem i det stora hela. Jag kan inte säga att pyrotekniken är den som gör att antingen kommer vara bra eller dåligt. Jag kan inte säga att jag är för pyroteknik, men pyroteknik har alltid varit en del av mig och läktarkultur. Nu vet jag att det är förbjudet och det får inte finnas på arenorna, men jag tror inte det är det som är det största problemet. Varför vi vill göra detta är för att vi vet hur viktig stämningen och svensk läktarkultur är. Sen är pyroteknik en del av det och det är inte bra. Men det finns dåliga saker med svensk läktarkultur också. Men i det stora hela så är det bättre att vi kan ha en dialog med då polisen som är ordningsmakten och försöka göra allt vi kan för att det ska vara så bra som möjligt.
Vilka reaktioner får du från Malmö FF? Jag menar, du har ju nära kontakt med ledningen där. Hur ser de på ditt engagemang här?
Nej, men jag skulle säga en bra pussy. Vi hade ett långt samtal med Niklas Galén, vd:n, timmarna efter vi gick ut med det. För det var främst jag som bad om ursäkt att jag inte förvarnade han på vad som komma skulle. Men nej, vi hade ett jättebra snack och han var mer att han sa, eller det vet jag nu efter att ännu mer information satt in med det, ännu mer att det största problemet är ju Stockholmstrakten och så här region syd och väst är väl mycket, jag ska säga, det är bättre än vad det är uppe i Stockholm. Så han förklarade hur situationen är mellan Malmö och polisen i syd och jag fick en bättre bild av det. Han är ju enig i nästan allt som jag säger och allt som vi vill. Han vet ju också hur viktiga fansen är.
Hör du någonting från polissidan?
Jag fick faktiskt ett mejl på Twitter av någon polis från Region Syd som jag ska försöka få samtal med. Och med att få höra och från den sidan också, för det har varit jättigt intressant.
Jag halkade ju in på någon Clubhouse-diskussion. Du är ju rätt aktiv på Clubhouse varje dag nästan, 9-10 sådär är du och någon kille i Köpenhamn och liknande att ni kör. Då halkade jag in och då berättade du att det också hade varit lite svårt att få spela och skriva under, för de var lite osäkra på, ja men kommer eventuellt bråk klistras på mig och så. Hur var det när du vände dig till Marcus Berg och Granqvist och Sebastian Larsson och dem?
Men de som jag har med var faktiskt inga problem. Jag fick ju såklart förklara för vissa av dem, för att det kanske inte var så uppenbart för vissa av dem så som det är för mig.
De är inte vissa... läktarfantomer på samma sätt.
Men typ så, om man ska hårdra det. Men jag har ju många spelare, eller många, men jag har ett par spelare som jag försökte få med från vissa klubbar som jag inte fick med, utan att jag kommer inte nämna några namn här och nu. Men vissa klubbar var svårare än andra, om vi kan säga så.
Alltså deras klubbarna satte stopp. De ville inte att deras spelare skulle delta.
Ja, men mer eller mindre. Plus att det också var vissa spelare som blev stoppade av agenter och rådgivare och så vidare. Så att det är det jag säger. Jag vet att det finns dåliga sidor med svensk läktarkultur också. Och att det är riskabel. Kan vara en riskabel sida för spelare att ta fansens sida. Men jag tror ändå att det finns så mycket gott med det. Och att kan man ha en dialog så är det mycket mer vunnet än att inte ha dialog.
Hur överraskad blev du att klubbar hade synpunkter på det?
Men lite ändå, ska vara helt ärlig. Men jag tror också det var att göra med att de inte hade all info till vad som skulle komma ut. Så de var väl oroliga för att... Nej, jag vet faktiskt inte. Det var ett par klubbar som var lite mer stoppande än sen.
Men du vill inte säga vilka?
Nej, det får kolla på vilka namn som är med och så får du bilda en egen uppfattning.
Och att just agenter, rådgivare och förmedlare, att de tycker att det är, hur förvånande är det?
Nej, men jag kan förstå vissa av argumenten som nämndes, men det var typ så, ja, om det skulle bli ett stort bråk och någon skulle komma till allvarlig skada, det skulle vara en pyroteknikpjäs som tänds och någon skulle komma till allvarlig skada och vi har gått ut och stöttat detta, hur kommer detta nämnas? Och de sina, jag kan ändå förstå det, men det var inte egentligen det som vi gick ut för att få en dialog. Vi inte gick ut för att få en dialog till att, vad ska man säga, legalisera pyroteknik eller få ordning på bråken och så vidare. Utan det är mer att vi gick ut för att få en dialog om att bevara stämningen inne på arenorna. Det är väl det som är det primära.
Kan du själv vara rädd någon gång liksom som spelare i förhållande till supportrar?
Nej, jag förstår inte, hur tänker du?
Nej, men att man kan bli utsatt för, ja, jag menar, det finns väl supportrar som inte, jag menar, du kanske inte uppskattar det i alla Stockholmsklubbar, du kanske inte uppskattar det i alla klubbar. Kan du ibland vara rädd så, eller har du aldrig känt så?
Nej, men alltså jag har ju blivit attackerad av fans i England. Men av folk som attackerat mig utanför arenor och så vidare. Jag har faktiskt
när du menar
känt...
attackerad, hur alltså som de har slagit dig?
Försökt, ja. Och hänt sjukt nog mot Huddersfield två gånger. Där jag fått
Huddersfield-supportrar alltså?
Attackerar mig utanför arenan en gång i Leeds och en gång i Brentford. Och du, som jag sa, det är mer att man har så mycket adrenalin. Det är klart att det hade kunnat vara farligt om man hade attackerat mig med något annat än... Där och då var det en ölflaska de attackerade mig med.
Alltså kasta klart, eller slog du?
Försökte slå, ja.
Hur parerade du det?
Ja, jag är ganska tuff jag också. Så att, sen så kom ju vakterna till slut och försökte stoppa och så vidare. Sen så lugnade det sig.
Hur många var de och var du ensam?
Jag var ensam. Och de var, jag vet inte om du har varit på Griffin Park.
Jo, absolut.
Där är, ja, men exakt. Så det är inte mycket med parkeringsplats. Så efter matchen så måste man gå från arenan till där vi har bilarna. Och då var jag ganska ny i klubben. Jag tror de var inte beredda på, vad ska man säga, den uppståndelsen som jag kanske hade kring vissa klubbar.
Så det är för Huddersfield är ju gammal rival till Leeds framförallt.
Exakt.
Och du kanske så gjort något mot i någon match mellan.
Ja, säkerligen gjort.
Ja, det var ju väldigt livat där något år.
Ja, men exakt. Det var ju den matchen framförallt. Det var första gången som det hände. Då var jag på väg till bussen i Leeds efter vi hade förlorat mot dem. Och jag får såklart, jag vet hur jag gör. Jag får skylla mig själv också. Det var inte så att jag backade. Utan jag var ju verkligen... också uppkäftigt tillbaka, så får jag skylla mig själv. Men det är sådana saker som med åldern har jag inte gjort likadant. Nu måste jag representera, jag bodde mig själv och min klubb på ett bättre sätt. Men där och då var det mycket som jag... Ja, du vet, jag var i Leeds i början.
Ja, absolut. Men var du inte... Blev du inte rädd för sånt då? Att man ska liksom bli från flaska slagen i huvudet för att man spelar fotboll?
Nej, men det är såklart att det är absolut inte acceptabelt. Men... Nej, jag är faktiskt aldrig rädd för det. Såklart, jag hade kanske sett det annorlunda om jag blivit attackerad av något annat vapen. Eller jag blivit nedslagen och hit och dit. Och såklart, jag hade haft mer respekt till det framöver. Men där det var det med att jag var bara förbannad. Och sen så gjorde Brentford gjorde det bra sen att de hade ordentlig säkerhet kring alla spelare. Så att det var nu mer... slumpen att vi hade dålig säkerhet kring arenan och att vi spelade på en liten arena där vi hade bilarna parkerade säkert 300-400 meter därifrån och att fansen kunde gå utanför arenan ostört och att, ja, ren slump att det bara var jag.
Men det blev lite handgemäng er emellan. Var det någon som blev skadad?
Nej. Han var antagligen ett par öl in i matchen, så han missade man när han svingade, så att... Ja, det var lugnt.
Ja, okej. Okay. Just det, corona har ju påmint också om supportars betydelse, inte bara i Sverige utan även hur frustrerande är det att inte bara leva i en bubbla utan även spela de här matcherna?
Ja, men det var lugnt i början. För det gick man så mycket på adrenalin, men vi hade säkerligen, jag tror det var 10 veckor där vi gick utan match och då vi egentligen var tvungna att träna hela tiden för att hålla igång, för vi var tvungna att vara beredda lite på standby för att det kan dra igång när som helst. Så när det väl kom igång och det var fint väder, det var sommar, det var nice, allting var härligt och vi kom in i en bra run där vi vann 7-8 matcher i rad, så då var ju allting bara guld och gröna skogar, man kan säga så. Men sen har det ju bara fortsatt. Nu är det egentligen... i ett års tid har vi spelat match för tredje dag nonstop utan någon vila egentligen. Och den gången har varit vila som har varit väg på landslag. Och nu är det inte två matcher på landslag utan det är tre. Och det är en jäkla massa farande och det är coronatest och så vidare. Så att jag tror utifrån, man förstår inte hur tufft. Alla tänker att ja, fotbollsspelare de lever drömmen och mår det hur bra som helst. Men det finns en mental sida av det också. Så att man kan bli, jag känner själv att jag har varit så otroligt mentalt trött så många gånger under mina, ja, under mina senaste 2-3 år som fotbollsspelare.
Västerås har vunnit premiären i cupen. Seger för Västerås borta mot svenska mästaren Malmö FF.
Malmö FF ligger ju där och skakar igång. Du kan ju inte vara nöjd med insatsen i cupen. Två superettan lag och ut.
Ja, Ja, du vet ju själv, jag är ganska involverad i MFF och klubbar och så, och alla andra diskussioner och så vidare. Jag får ofta kritik för att jag är för negativ, men här och nu så tror jag inte att jag har varit för negativ, för att det har inte varit bra såklart. Främst för att vi alla vet hur viktig cupen är för Malmö. De har inte vunnit den på, vad är det, 31 år?
Ja, 89.
Ja, men exakt, 31 år kommer det bli här nu. Och förlora mot två superettalag, och sen efter det så känner man väl att man vill ha någon form av reaktion i träningsmatchen, men då förlorar man istället med 4-0 mot Elfsborg. Det kunde blivit, ja, ett par mål till. Jag tror när man är, framförallt jag här nu, jag ser det mer som en supporter än som, vad ska man säga, en del av det sportsliga. Alltså att man är mer frustrerad, att man vill att Malmö ska vinna varje match.
Lägger du dig på luren till Daniel Andersson då och undrar vad fan håller du på med?
Nej, men vi har ju en ganska skämsam aura kring mig och Danne, men det är klart att jag läser ju av situationen. Det är klart att jag kommer inte skriva till Danne efter en förlust med 4-0 eller att de inte åkt ut cupen och säger att det här är för dåligt. Men det tror jag alla vet, alla förstår att det är klart att det inte är bra nog att åka ut cupen. Men jag är också ganska övertygad om att när det väl kommer att betyda någonting här nu i början av allsvenska säsongen med en bra start, och sen kommer fansen tillbaka. Och jag kan också säga så här, det hade aldrig hänt om det varit fans på matcherna.
Det tror du inte?
Det kan jag fastslå. Det tror jag inte, jag vet. Det är omöjligt hänt. Och det kan jag också flika, men det är många av Stockholmsklubbar till exempel som hade ganska dåliga säsonger i fjol som jag heller aldrig tror hade hänt om det hade varit fullsatta läktare. Så jag tror att resultaten har varit som de har varit på grund av det, ja, det läget som fotbollen är i. Och det kan vi kolla ut även ute i Europa. Det är många matcher som jag heller inte tror hade hänt om det hade varit fullsatta läktare.
Vad glädjer dig när du tittar på årgång 2021 för Malmö FF? Om det finns något?
Nej, men jag, att Malmö är där de är i närheten. De gör så otroligt mycket bra saker. Malmö är så otroligt mycket professionellt mer skött nu än vad det var, ja, när jag kom upp 2008-2009. Men man har en egen arena och allt. Man har ett varumärke som är otroligt mycket starkare. Man har, ja, då hade man ju för fan knappt ett öre på banken när jag lämnade. Då spann de ju lyckligt i banken när jag såldes för 4,5-5 miljoner. Medan det nu är ju ingenting med alla de pengar de har på valvet. Så Malmö är otroligt mycket mer skött, så det gör ju mig glad såklart.
Du sa ju tidigare i intervjun att det är inte aktuellt att flytta hem om det inte är kris. Men ser du något scenario där det faktiskt inte blir mer spel i Malmö FF?
Men det är också det. Det är klart att min dröm är att spela i Malmö. Jag vet att jag, även om jag är 33-34, kommer kunna prestera för att jag ändå är ganska, eller jag är jätte seriös med hur jag är. Nu hoppas jag att jag kan bli av med de här skitskadorna som jag haft de senaste åren. Men sen så det finns ju klart en annan part också. Har de en tränare som inte vill ha mig? Har de en sportchef som inte vill ha mig? Vilka ni inte tror kommer hända? Det är inte upp till spelaren i alla lägen. Plus att jag, just nu här och nu så känner jag att jag är för bra, om man kan säga, man får säga det på det sättet, för att vända hem.
Det är helt okej.
Ja, men jag är på ett ställe i min karriär där jag känner att jag fortfarande spelar på en hög nivå och även dels individuellt, men även som den jag är och den person jag är, hjälper Brentford att bli en bättre klubb. Jag hjälper de unga spelarna att lyckas, jag hjälper Brentford att lyckas att dels ta in spelare och sen förädla dem och sälja dem vidare, och förhoppningsvis kan hjälpa klubben och ta steget upp i Premier League där de aldrig har varit. Så att det är därför känner jag att det är nog inte rätt läge att vända hem här och nu. Och framförallt inte efter de jävla pissskadeproblem jag har haft de senaste 2 åren. Nu känner jag bara att jag vill börja prestera på hög nivå igen och hjälpa Brentford.
Ser du en framtid i Malmö som du pratar själv om att lära upp dig som sportchef? Är det liksom, vill du ha jobbet efter Daniel?
Alltså, jag hade inte tackat nej. Alltså, jag kommer ju bo i Malmö när jag flyttar hem. Jag är så starkt förknippad med Malmö. Jag hade inte satt min prestige i att, ja, bli assisterande tränare eller så här heller. Kan jag bara hjälpa Malmö efter min karriär, vad den är, så kommer jag till 99% att ta det. Och kommer jag inte jobba i Malmö så kan jag jävla i det sagt att jag åker runt bara en och sjunga och skrika på dem. Så att, ja, så mycket betyder ju Malmö för mig, det tror jag man vet. Och jag hoppas att, jag menar, jag har ju en tajt relation med både Danne, med Niklas, med många av spelarna, med, ja, Jon och Thomas är väl egentligen den enda som jag inte har något tajt med. Men jag hoppas att de danska jag har i min klubb här förvarnar.
Att de kan öppna upp vägarna.
Ja, men lite så att de förvarnar om vilken karaktär och vilken spelare jag är.
Och du har väl redan ett hus och köpt tomt i Lomma och liknande. Du ska inte ner på Näset som de andra alltså?
Nej, det är för tätbebyggt där nere. Jag behöver större än så.
Ja. Men någon gång kommer du komma hem till Malmö, om det så blir på läktare eller plan eller vad det nu blir. Men någon gång blir det, och då ska du på något sätt knyta upp dig till MFF.
Ja, vi får hoppas det. Det är väl det som är drömmen. Det var väl det som var drömmen när vi lämnade. Och ja, vi får hoppas att vi kan runda av karriären i Malmö.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack själv, Uwe. Tack så mycket.
Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål, ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig, olof.lund@tv4.se, eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.